15 augusti 2025.
Fredagsbönen är precis över i moskén i Vivalla i Örebro. Och i folkvimmelet utanför så avlossas plötsligt flera skott.
Han hade pistol och sen han tittar runt sig. Och sen han tittar på den andra killen som blir skjuten. Han lever fortfarande, sen han kommer lite närmare och börjar och fortsätta skjuta.
En 27-årig man träffas och dör senare av skadorna. Han blir nästa offer i en gängkonflikt som lett till att flera unga män mördats i Örebro.
När vi tittar på vad som har skett, hur skottlossningen har skett och hur gärningsmannen beter sig, så kan inte jag kalla det för något annat än en ren avrättning.
P3 Krim, den här veckan om moskémordet och den upptrappade gängkonflikten i Örebro. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Linus Lindahl.
Linus Lindahl tillbaka i P3 Krim.
Ja!
Kul! Nu är det du och jag som kör det här.
Verkligen, det är vi som ska köra nu framöver och det är roligt att stå här igen. Jag har saknat det.
Och vi är många som har saknat dig också. Och nu ska vi direkt kasta oss in i veckans ämne som handlar om Örebro. Fredags eftermiddagen den 15 augusti i år så smattrade det till i våra telefoner. Det kom pushnotiser om en skjutning vid moskén i Vivalla i Örebro. Två personer hade träffats av skott och senare fick vi veta att en av dem hade dött. Och det här väckte ju direkt en hel del tankar.
Ja, mina tankar i alla fall gick ju direkt till massmordet på Risbergska i Örebro i februari och om det nu var ett liknande dåd som skett i stan och den här gången vid en moské. Men så visade det sig ju inte vara.
Nej, så var det inte. Och det som stack ut den här gången var att polisen var så himla snabba med att gå ut med att skjutningen utanför moskén, den kunde kopplas till gängmiljön. Och det är ganska ovanligt att polisen ändå säger så pass mycket efter bara några timmar. Och det var väl, får vi anta, för att hålla nere spekulationer om hatbrott till exempel.
Ja, och idag ska vi försöka reda ut vad som kan ligga bakom mordet vid moskén och hur konfliktläget i gängmiljön ser ut i Örebro just nu. Det handlar framförallt om två konstellationer, Varberga som kallas VBG och Oxhagen som kallas OZ och deras allierade områden. David Forsell, han är krimreporter på P4 Örebro och han ger oss en beskrivning av de här två områdena.
Varberg och Oxhagen sitter nästan helt ihop. Du kan gå däremellan. Det är liksom ett stenkast de här bostadsområdena emellan. Och det är, vad ska man säga, helt vanliga bostadsområden egentligen. Men där man då kan se att de här kriminella grupperingarna då verkligen har fått sina fästen i just sina områden.
Oxhagen och Varberga, de beskrivs som grupperingar som ägnar sig åt narkotikahandel och har ett stort våldskapital. Och den senaste tiden så har man sett att Varberga, de är allierade med personer från områden som Baronbackarna och Vivalla. Men samtidigt så säger polisen att man inte stirrar sig blind på grupperingar just nu, utan det är snarare på individer.
Och i den här konflikten har vi bland annat sett ett dubbelmord vid en förskola, en gravid 18-åring från Dalarna som åkte till Örebro för att mörda men blivit påkommen och misshandlad, en skjutning utanför en matbutik med fullt med folk runt omkring och en handgranat som hamnat i fel lägenhet och nu har vi då mordet vid moskén.
Och konflikten som vi kommer att fokusera på idag, den startade med ett mord 2021. Och på bara 1,5 år så sköts 6 män till döds och ingen av de dödsskjutningarna är uppklarade. Men sen var det lite lugnare ett tag i Örebro, men så i våras trappades konflikten upp igen med nya våldsdåd och nu i mer offentliga miljöer än tidigare. Och vi börjar där, strax efter fredagsbönen vid Örebro moské i Vivalla.
Fredagsbönen, det är den viktigaste, alltså bönen under veckan. Vi har 5 böner om dagen, men just fredagen är ju en helig dag. Kanske 1,000 som var där den dagen, så det var ju mycket folk.
Undersköterskan Fatia Montagi ska jobba kväll fredagen den 15 augusti. Hade det inte varit för att hon jobbade så hade hon varit på fredagsbönen i moskén i Vivalla. Hon är vice ordförande i Islamiska kulturcentret så hon är ofta i moskén. Men nu, strax efter att hon startat arbetspasset så får hon veta att det har varit en skottlossning vid moskén.
Ja, jag fick höra att det hände någonting vid moskén, en skjutning vid moskén, och tänker man, ja, det här är någon nazistisk händelse. Och då tänker man, åh nej. Och för jag visste att det var mycket folk där. Den fredag är ju en stor dag för muslimerna. Jag tänkte, oj, kanske många skador och sånt. Det började komma massa med tankar, det gick snabbt alltihopa.
Kvart i två kommer de första larmen om skottlossning. Och efter fredagsbönen så har ju folk gått ut och många har samlats utanför moskén. Så det här, det sker mitt i folkvimlet.
Jag såg en man som skjuter många skott på en annan man.
Och så här säger vittnen till P4 Örebro.
Och det var här borta, du sa att det var vid grinden vid entrén till moskén.
Ja, det var vid grinden. Han sköt nästan alla skott på honom. Först jag sprang lite, men jag såg att han sköt inte de andra. Han sköt bara på en person. Så jag stannade och kollade lite.
Han hade pistol och sen han tittar runt sig. Och sen han tittar på den andra killen som blir skjuten. Han lever fortfarande. Sen han kommer lite närmare och börjar och fortsätta sköta. Och sen han springde ju in mot Vivala-området.
Han flydde från platsen.
Precis, han flydde från platsen. Sen efter 5 minuter kommer en annan kille som blir skadad. Det är han som jag springde efter. Försökte gripa han, men han kunde inte.
Så en jagade efter honom blev då skjuten?
Precis, exakt.
Och när du hörde det här, för du sa det, du var lite orolig för dem du var där
med. Han var typ 5 meter bort från mig. Och det känns jätte... Alltså det var så jävla hemskt att det här är det första gången jag ser någon så här bli skjuten framför mig här i Syrien.
P4 Örebros David Forsell, han är en av 2 reportrar från radion som träffar många chockade personer utanför moskén.
Vi får ju till oss då ett larm om skottlossning och att det ska vara flera skadade vid moskén i Örebro. Och för oss då så hamnar man ju i tankarna tillbaka till Risbergska faktiskt med massskjutningen där. Vi är ju fortfarande staden återhämtade sig fortfarande från det, så att alla blev ju på högspänn kring exakt vad det var som hände när man hör att det är skottlossning, flera skadade och vid moskén då.
2 personer träffas av skotten. Båda är kända av polisen och kopplas till den kriminella miljön i Oxhagen enligt uppgifter till P4 Örebro. En av dem dör. Skytten, han springer därifrån och det är kaos på platsen.
Flertalet polisbilar, brandkåren är på plats, ambulanser, det är blinka blått över hela Boglundsängen och i närheten av Vivalla där moskén är placerad. Det var väldigt mycket folk på plats kring de avspärrningarna som fanns. Det hade ju varit fredagsbön, så det var ju väldigt många som var klädda inför det. Och det var väldigt många som stod och var oroliga.
Det var polisbilar och det var allt möjligt.
Fatia Montagi är alltså på jobbet när hon får reda på att det har skjutits utanför moskén. Och hennes chef frågade om hon vill åka hem från jobbet efter att ha hört den här nyheten. Det vill hon, och några timmar senare så kommer hon till moskén.
Men sen när de tog bort avspänningen framåt kvällen då kom ju folk till brottsplatsen. Några la ljus och några la blommor och sånt där så.
Fatia Montagi träffar andra i styrelsen och de pratar om hur de ska ta hand om sina medlemmar, hur man kan förbättra säkerheten och bestämmer att man ska ha öppet hus under helgen. Och dagen efter skjutningen så träffar Fatia många som varit vid moskén när skotten avlossades, både vuxna och barn.
Stämningen var dämpad. Många hade sett det direkt, men många hörde kanske bara skotten. Och det var ju problemet att det var också barn som upplevde och såg och det var i närheten och sånt där. Så det var lite jobbigt också att kunna tänka på hur vi ska bemöta barn också. Så vi, efter det vi försökte att vi skulle lösa, så vi har pratat lite. Jag själv har pratat med Rädda Barnen och BRIS. Och vi fick lite material hur vi skulle bemöta och om det finns behov att vi skulle alltså prata med föräldrarna. Så vi håller på att planera någonting. Kanske vi kan göra senare hur man ska bemöta barn när det händer såna här saker och hur man ska svara på deras frågor och funderingar.
Under resten av fredagen jobbar David Forsell och hans kollegor på P4 Örebro med att ta reda på så mycket som möjligt om offren. Och det tar inte särskilt lång tid innan de vet vem det är som har mördats.
Det är ju det som är lite annorlunda nu för tiden vid såna här grova våldsbrott, att det är väldigt många människor som filmar det som händer. Och det var ju på det sättet då som vi kunde identifiera den här personen då och också då börja kartlägga vem den här personen var. Det är en person som har haft en tongivande roll i det kriminella nätverket i Oxhagen i Örebro. Tidigare dömd för flera brott. Ja, är känd i den gängkriminella miljön, så det var inget nytt namn för oss.
27-åringen som mördats beskrivs i olika handlingar som tongivande i den kriminella miljön i Oxhagen. Och han hade en hotbild mot sig. Förra sommaren så avlossades ett 10-tal skott med automatvapen på gården där han är skriven. Och när mordet skedde, då hade han ett pågående vistelseförbud som hade förlängts flera gånger och det skulle ha varit till december i år.
Ja, och den här typen av förbud kallas preventivt vistelseförbud och det innebär rätt och slätt att man förbjuder en person att vistas inom ett särskilt område. Och det kan man göra om det finns en påtaglig risk att den personen främjar kriminalitet i området.
Men det finns en del villkor, såklart. Alltså till grund för det här beslutet så ska det bland annat ligga att man tror att just den här personen kan bidra till att eskalera en konflikt mellan olika grupper. Där det finns risk att skjutvapen och sprängämnen kommer användas.
Ja, och i det här fallet då med den mördade 27-åringen så såg man att han var helt förbjuden att vara i avgränsade områden i Oxhagen och anslutande platser som delar av Markbacken och i centrala Örebro där han inte fick vistas nattetid. Och här menar polis och åklagare att det faktiskt blev lugnare i vissa områden efter att han förbjöds att vara där.
Frågan är då, varför sköts han? En av polisens teorier är hämnd.
Enligt de uppgifterna vi har fått till oss då, så kopplas mordet vid moskén till ett dubbelmord som skedde i bostadsområdet Varberga 2022. Där två personer sköts ihjäl i närheten av en förskola i området. Den här mannen då som sköts vid moskén misstänks då ha varit inblandad i det här mordet, eller dubbelmordet då, som skedde i Varberga.
De här misstankarna mot den här mannen, hur starka var de, alltså när det kom till dubbelmordet?
Nej, de var ju inte på den graden så att han har frihets berövats, men utifrån de uppgifter som vi har fått till oss så har den här mannen ändå varit misstänkt för sin inblandning.
Morgonen efter mordet hörs nya smällar i Örebro, men det är inte skott. Enligt uppgifter till Dagens Nyheter så hittar polisen rester av fyrverkerier och smällare vid en plats där ett av offren för dubbelmordet ligger begravd.
I Örebro så finns det två olika bostadsområden som heter Oxhagen och Varberga. De här två områdena hade tidigare ett kriminellt gäng kopplat till sig. Så det var liksom en gruppering som hette Varberga Oxhagen. Men 2021 så sköts en gängmedlem ihjäl. Och de som misstänktes då ligga bakom det här mordet var en del av samma gäng.
Örebro har haft problem med gängkonflikter tidigare och den här senaste mellan Varberga och Oxhagen startade alltså på allvar 2021 efter ett mord i stadsdelen Markbacken och det är det som David Forsell på P4 Örebro är inne på.
Och det här ledde till en konflikt i grupperingen och gjorde sen att det här stora gänget då splittrades in i två gäng.
Under 2021 och 2022 så skjuts 6 män till döds i Örebro och alla de här fallen är fortfarande olösta. Mest uppmärksammat är just dubbelmordet på de två killarna i 20-årsåldern vid en förskola i Varberga i maj 2022. En av dem hade varit häktad för inblandning i mordet i Markbacken året innan, men han släpptes och var avskriven från misstankar när han mördades.
Man kan se att flera av de här våldsbrotten kopplas och att det är någon form av hämndspiral som sker mellan de här två olika grupperingarna.
Enligt polis-PM som förekommer i olika utredningar och som gäller just den här konflikten så nämns det att Varberga-grupperingen ser Oxhagen som ansvariga för dubbelmordet på killarna i 20-årsåldern trots att ingen är dömd. Och läget fortsätter att vara spänt mellan Oxhagen och Varberga åren som följer. Även om det inte sker lika många våldsdåd som tidigare så avslöjas bland annat två mordpatruller under den här tiden där flera av de misstänkta kopplas till Varberga-grupperingen. Och de döms också för det här. Och det är särskilt en av de här mordpatrullerna som sticker ut.
Det är den 23 mars 2024 och en 18-årig tjej från Dalarna sitter på tåget på väg till Örebro. Hon är gravid i 8:e veckan, men det vet hon inte än. Senare ska det visa sig att hon väntar tvillingar. Hon har fått ett morduppdrag tillsammans med en ung kille. De möts i Örebro och ger sig av mot Oxhagen på en elsparkcykel.
Men när de var på väg dit så upptäcktes de av personer från det här Oxhagen-nätverket då. Så hela den här storyn tog då en twist.
Ja, det är något i den här mordplanen som går snett, för personer med kopplingar till gängmiljön i Oxhagen, de fattar misstankar mot de här personerna på elsparkcykeln som åker in i deras område. De här Oxhagen-killarna, de samlas, hoppar in i en bil och kör efter tjejen och killen. Bilen rammar elsparkcykeln, killen lyckas fly därifrån men inte tjejen. Männen från Oxhagen får tag i henne, släpar henne till bilen och misshandlar henne med sparkar och slag. De kör iväg henne, misshandlar henne fortsatt och för bort henne med bilen och dumpar henne i ett dike.
Den här kvinnan till exempel menade då åklagaren på hade en koppling till Foxtrot-nätverket och hon hade en rävtatuering på sin hand och ville då också peka på att det här är kopplat till den gängkriminella miljön och också peka på liksom hur de här nätverken kan samarbeta med varandra för att utföra våldsdåd också.
Tjejen blir både misstänkt och brottsoffer i den här utredningen och det är under häktestiden som hon får veta att hon är gravid och hon föder också tvillingar under tiden som hon sitter i häkte. Det här diskuterades när man skulle komma fram till vilket straff hon skulle få om det skulle kunna vara en förmildrande omständighet just att hon hade fött barn. Men i och med att brottet är så pass allvarligt så dömdes hon för förberedelse till mord och grovt vapenbrott till 7,5 års fängelse av hovrätten.
Våren 2025 så trappas konflikten upp i Örebro. Klockan 6 en måndagskväll i mitten av maj ser man på en övervakningsfilm hur en mörkklädd person går över en gångbro i Oxhagens centrum. Personen närmar sig en matbutik och går förbi några som står och pratar och någon annan står vid en cykel. Och plötsligt tar den här personen upp en pistol och avlossar skott mot matbutiken. Och trots att det är så mycket folk runt omkring så är det ingen som träffas av de här skotten. Så här säger en butiksägare som blev vittne till skjutningen till SVT när han visar skottskadorna på fasaden.
Det finns en spår här. Kolla, det är det där. Många folk i området, de är jätterätt. Finns nu många, de kan inte skicka barnen till butiken och handla. För det är de rädda.
Och 4 dagar efter skjutningen så kastas en handgranat in i en lägenhet i området Rosta. En person får föras till sjukhus men utan allvarliga skador. Och polisen, de tror att måltavlan bor i en annan lägenhet i samma hus.
I de allra flesta fallen där de här grova våldsbrotten har skett under 2025 så har alla dåd varit riktade mot Oxhagen-nätverket och enligt uppgifter till oss då så handlar det här om att Oxhagen-nätverket också inte ska ha tillräckligt med resurser för att kunna genomföra hämndaktioner mot Varberga-nätverket. Det vi kan se i alla fall och de uppgifter vi har fått det är att flera tongivande personer i det kriminella nätverket som finns i bostadsområdet Varberga har släppts på fri fot. De har tidigare suttit fängslade. När de här personerna har kommit på fri fot så kan vi se att flera våldsdåd har skett.
Och de här dåden i våras gjorde att polisen införde en säkerhetszon, eller visitationszon som det också kallas, för att dämpa konfliktläget. Och det lyckades under ett tag, säger Jonas Lund som är biträdande lokalpolisområdets chef.
Vi ser sen att vi har en dämpning under sommaren till att sen då under sensommaren återigen bli ett högt konfliktläge. Och där vi är just nu så är bedömningen att konfliktläget är fortsatt högt.
Jonas Lund bekräftar bilden av att de flesta av det senaste halvårets våldsdåd riktats mot en sida av konflikten, alltså mot Oxhagen. Han ser däremot inte att det är lika tydligt att ett och samma nätverk ligger bakom dåden.
Det är lite mer otydligt, för där ser vi att det finns också allianser som vi inte har sett tidigare. Så det är svårt att säga egentligen att det är just ett annat gäng. Jag skulle säga att det kan vara individer också ur olika gäng.
Det är fullt med folk på en restaurang i Örebro en aprilkväll när flera personer plötsligt börjar slåss. Någon kastar en stol och det blir riktigt stökigt. SVT går ut med att just det här bråket, det kan ha lett till att konflikten trappades upp mellan gängen i stan. Bråket ska ha ägt rum mellan gäng från Baronbackarna och Oxhagen. Gänget i Baronbackarna ska vara allierade med Varberga och enligt SVT så spreds ett meddelande efter det här bråket som riktades mot Oxhagen.
Ja, och i det här meddelandet så står att alla som har gjort något eller varit med i det här slagsmålet kommer att bli skjutna, dödade eller bombade och att de inte är säkra när de sover.
David Forsell på P4 Örebro igen.
Vi har sett den här videon men vi har inte fått det liksom bekräftat på något sätt att det är just den händelsen som ska ha triggat igång den här senaste våldsvågen. Sen kan man ju konstatera att den här våldsspiralen som har varit mellan de här två nätverken har varit under flera års tid. Så startskottet för konflikten är långt bak i tiden. Sen exakt om det hände saker i våra som har gjort att det har trappats upp är ännu lite oklart skulle jag säga.
Polisen Jonas Lund går inte in på specifika händelser som kan ligga bakom upptrappningen av gängkonflikterna i stan utan beskriver det så här.
Utan att bli för specifik så kan jag nog ändå säga att men det finns en hederskontext i det. Det finns ett hämndbegär i det. Det finns även händelser i närtid av kanske mindre allvarligt slag som är bidragande. Och sen finns det andra delar som någonstans vi har i våran teori.
Det har ju också hänt en del saker den allra senaste tiden nu efter mordet vid moskén. En skarp termosbomb hittades vid ett flerfamiljshus i Markbacken och en port sprängdes i Mellringe.
Och Jonas Lund säger att det inte är helt tydligt vilka som ligger bakom till skillnad mot hur det såg ut för bara några år sedan.
Många har flyttat och nya allianser bildas för att man träffar andra människor säkert. Men på ett annat sätt nu kan vi se att det inte enbart är ett område mot ett område.
Ja, och han ser en förändring i hur våldsdåden utförs i Örebro nu jämfört med tidigare. Att brottsuppläggen liknar de man sett under våldsvågen i Stockholmsområdet de senaste åren och sen sprider sig till flera städer runt om i landet.
Moduset till stor del är ju från den tiden där vi ser att uppdrag på ett helt annat sätt delas ut i cybermiljö i olika appar, olika sociala medier. Och det kan vi se även under den utveckling vi har haft nu under 2025.
När vi tittar på vad som har skett, hur skottlossningen har skett och hur gärningsmannen beter sig så kan inte jag kalla det för något annat än en ren avrättning.
Tillbaka till mordet utanför moskén i mitten av augusti. Mats Ilbom är åklagare och förundersökningsledare för utredningen och säger att de har en god bild över händelseförloppet.
Som vi var inne på tidigare så har polisen beskrivit den mördade 27-åringen som tongivande i den kriminella miljön i Oxhagen. Och det är han som åklagare Mats Ilbom just nu ser som måltavla för skjutningen.
En av huvudhypoteserna det är att det är den här personen som man vill komma åt.
Han vill dock inte gå in på varför 27-åringen skulle ha varit en måltavla.
En av delarna som vi utreder naturligtvis, det är ju gängkonflikter och hemmotiv. Men något klart konstaterande kommer inte jag lämna förrän det är dags för rättegång.
Men du säger att en av teorierna, för att säga, som ni jobbar efter är hämndmotiv. Vad skulle det vara hämnd för?
Ja, men det är ju tidigare händelser som har skett i de här gängmiljöerna i så fall. Allt ifrån tidigare våldsdåd och territoriefördelning. Och det undersöker vi ju nogsamt naturligtvis.
Något som vi och andra medier också uppgifter om, det är ju att man tittar på om det här skulle vara hämnd för ett dubbelmord i området Varberga 2022. Vad säger du om det?
Ja, men det ligger med i utredningen naturligtvis. Vi tittar på det och försöker konstatera om så är fallet. Och motivbilden kanske inte är det allra viktigaste för oss när vi väl ska få personer lagförda för gärningen. Men det är en oerhört viktig del i utredningsarbetet för oss att förstå vilka personer som kan ligga bakom den här händelsen. Så det tittar vi naturligtvis nogsamt på.
Alla som vi pratar med inför det här avsnittet, de är tydliga med att dödsskjutningen inte har med moskén i sig att göra. Utan att det är olyckligt att mordet skedde just där, en plats där folk ska känna sig trygga. Och vi frågade polisen Jonas Lund om hur den kriminella miljön har reagerat efter det här mordet.
Det är ju ett övertramp sett till vad vi tidigare har sett i vart fall. Och jag vet att det har varit reaktioner också just på att det sker... att brottet sker på en sån plats.
En 25-årig man och en 16-årig pojke är häktade misstänkta för mordet, och det är 16-åringen som misstänks vara den som höll i vapnet, åklagare Mats Ilbom.
Vår uppfattning är att han kanske inte är hemmahörande direkt ifrån Örebro och inte har den starka direktkopplingen till den här miljön som övriga personer kanske har. I övrigt så kan jag inte gå in så mycket mer på detta i nuläget.
Vi har varit i kontakt med 16-åringens advokat som svarar att hans klient förnekar brott och att han inte kan kommentera något kring utredningen just nu med tanke på förundersökningssekretess.
Det vi ser när vi tittar på den här 16-åringen, det är att han är skriven i Göteborg men har växt upp på en annan ort i Västsverige, och förra året dömdes han för ringa narkotikabrott till ungdomsvård men är i övrigt ostraffad. Under åren så har han varit placerad på olika ungdomshem, bland annat på grund av att han har vistats i riskmiljöer.
Och när vi tittar närmare på de här riskmiljöerna, då är det flera saker som vi reagerar på. Enligt uppgifter till oss här på P3 Krim så kopplar polisen honom till ett kriminellt nätverk i Borås. De kallas för Lejonen, och de har gjort sig kända för att sälja kriminella tjänster. De har en sorts torpedverksamhet, och så har de band till olika nätverk i Stockholmsområdet.
Ja, och ett exempel på den här torpedverksamheten, det är en skjutning mot en bostad i Uppsala i slutet av september 2023, mitt i våldsvågen i den interna Foxtrot-konflikten. Två av utförarna, de kopplas till Boråsgänget Lejonen, och den ena är en nära anhörig till den nu misstänkte moskéskytten. En annan anhörig till honom är en tungt belastad 19-åring som flera gånger dömts för våldsdåd, bland annat på uppdrag av Foxtrot i deras konflikt med Dalen-nätverket.
Och enligt uppgifter till oss så greps 19-åringen i Spanien i somras, misstänkt för att ha planerat ett kontraktsmord där.
Anhöriga också, det går inte jag in på. Och eventuella kopplingar till andra städer, det håller vi inom utredningen just nu. Så jag väljer att varken bekräfta eller dementera de uppgifterna som ni har.
Finns det någon koppling till andra nätverk i det här? Som ett utförarnätverk till exempel?
Det är naturligtvis uppgifter som vi också tittar på i utredningen. Men inget som vi kommenterar i nuläget.
Flera personer är nu häktade misstänkta för inblandning i mordet vid moskén i Örebro. Förutom de två som är häktade misstänkta för själva mordet, så har en 26-årig kvinna och en 17-årig kille, båda från Örebro, häktats för medhjälp till mord. Båda nekar till brott. Mats Ilbom vill inte kommentera om det kan bli fler gripanden i närtid, och en fråga som man ställer sig är om det kan finnas en anstiftare, alltså beställare av det här mordet.
Vi låser oss inte vid en hypotes, utan vi jobbar utifrån flera olika scenarier och bryter ner det till vi tycker att vi kan bevisa någonting. En av huvudhypotesen är ju att det är någon person som opererar i bakgrunden som är hjärnan, eller som vi säger anstiftaren till det här dådet. Så det jobbar vi naturligtvis ut efter för att kunna försöka reda upp och kunna lagföra även sådana personer.
Nu har det varit ett par lugnare veckor i Örebro, men det betyder inte att konfliktläget är lugnare enligt biträdande lokalpolisområdeschefen Jonas Lund.
Inte utifrån att vi har ett brott utanför moskén, utan däremot så jobbar vi utifrån att, som jag sa innan, att konfliktläget är fortsatt högt. Så vi tar ju höjd både för att det ska drivas våld från samma part som vid moskén, men också att det kan bli hämndaktion.
Det har varit ett mörkt halvår för Örebro. Först med massmordet på Risbergska skolan och nu mordet vid moskén. Båda de här händelserna har påverkat moskéns medlemmar djupt, berättar Fatia Montagi.
Det var ju tragiskt också det som hände i Risbergska. Och vi har ju några av våra medlemmar som var där. Var ju, är våra medlemmar, var våra medlemmar. Vi fick begrava några stycken utan dem. Och det är ju tragiskt också, för det var ju mammor som dog, som lämnade efter sig barn och familjer och sånt där. Så det var ju jobbigt faktiskt. Och sen hände det här, så man känner sig lite... Ja. Man undrar hur det ska sluta, så det känns lite jobbigt. Alltså. Man har inte hunnit återhämta sig efter det som hände i Risbergska, så hände det här.
Första fredagen efter dödsskjutningen hölls nästa fredagsbön. Och det märktes direkt att det inte var lika mycket folk där som vanligt.
Vi var lite oroliga hur det ska gå. Men det var ju så att flera aktörer kom dit och bjöd på fika utanför och bemötte folk och sånt där. Men vi märkte faktiskt direkt efteråt att det var mindre folk som kom den fredagen. Och det kan man ju förstå. Man är lite rädd och orolig och sånt där. Så det var ju mindre folk som kom den fredagen. Och det var mycket frågor och allt möjligt. Det kommer att sitta kvar ett bra tag innan man kanske går vidare. Det kommer alltid att finnas det, särskilt när man kommer dit och går förbi brottsplatsen. Det är klart, det väcker ju flera frågor och hur kommer det gå. Men vi försöker ju bemöta folks, alltså deras frågor, deras farhågor på det bästa möjliga sättet faktiskt.
Och nu hoppas Fatia Montagi på en lugn höst och vinter efter det här mörka halvåret.
Man känner att folk... mår dåligt efter alla de här händelserna, och de har inte hunnit återhämta sig efter första händelsen, så händer det här. Så vi hoppas att det blir bättre med tiden, att det lugnar ner sig. Men det gäller att vi håller ihop också, moskén och alla aktörer som finns i området, och anser att det blir bra samarbete och samverkan för att vi ska motverka alla de här onda krafterna som försöker förstöra samhället.
Du har hört Petri Krim om moskémordet och den upptrappade gängkonflikten i Örebro.
Producent var Jenny Hellström och ljudet är skötte Fanny Hedenmo och Johan Hörnqvist.
Tipsa oss väldigt gärna om saker som du vill höra i det här programmet. Du når oss på petrikrim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915, och det är samma nummer som gäller på Signal.
Och du kan också följa oss på Instagram där du även kan skriva till oss. Där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Petra Berggren.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.